Grönskat handlar idag om den 11 september. Det är imorgon måndag 5 år sedan attentaten som har präglat världspolitiken sedan dess. Jag heter Anvi Gardberg, Rickard Husu är med som redaktör och Nils Torvalds medverkar med kommentar. I USA är det redan en tredjedel av medborgarna som misstänker att allt inte står riktigt rätt till vad beträffar händelserna den 11 september. De tror att myndigheterna har hemlighållit information eller till och med haft ett finger med i spelet. Och i arabvärlden lär ännu flera tro på en konspiration av något slag. Det har kommit ut en lång rad böcker om de här misstankarna i USA. Och det finns också ett otal webbsidor och bloggar som följer med och diskuterar den 11 september. En del av dem innehåller riktigt sån här knäppskalle-material, men andra verkar mycket seriösa. Det finns en lång rad akademiker av olika sorter som skriver om det här. Och det finns också finländare som intresserar sig för den 11 september och har bloggar och webbdiskussioner kring temat. En av dem är Mikael Böök som bor i Pärno. Han jobbar till vardags på IT-firma. Och han har i ett par års tid nu intresserat sig för den 11 september och läst allt kritiskt material han kommer över. Särskilt noga har han läst David Ray Griffin, professor emeritus i religionshistoria, som har skrivit flera tjocka böcker som tangerar den 11 september. Mikael Böök.
Griffin har då liksom en lång rad luckor och sådana anomalier som han räknar upp som den här officiella rapporten inte svarar på.
Kan du ge några exempel?
Ja, exempel. Alltså det gäller då både tiden före när det är fråga om att hur noga följde egentligen USAs underrättelseväsen med till exempel Osama bin Laden. Det finns uppgifter om att han vårdades på ett militärsjukhus i Dubai ännu några månader före och att han där på ett amerikanskt militärsjukhus i Dubai. Det är en sån här grej. Och det stod alltså i de här så kallade mainstream media, alltså i stora tidningar. Och det var en grej som de inte tog upp till exempel i den här officiella rapporten. Sen är det fråga om, alldeles kort före händelserna så lade man märke till att sådana investerare, någon hade känt till, eller det verkar som om någon skulle ha känt till att aktierna kommer att rasa, de här flygbolagens aktier. Och gjorde så kallade put options och förtjänade en jävla massa pengar på det. Sen har vi det som hände under själva de här dramatiska timmarna. Där det nu i första hand är fråga, det tar Griffin mycket noga upp, eller går han mycket noga in på, alltså hur väl USAs flygförsvar klarar av det här. Som då är alltså världens bästa så att säga, eller det borde vara det bäst utrustade för att avvärja olika slags attacker. Och det finns en massa standardprocedurer för hur det man ska handla när det flygplan kapas. Och det här planet som ramar Pentagon, så det tog alltså någonting i stil med en timme innan det hände efter tvillingtornen. Och det var något som det talades om redan i tv-nyheterna om att det har hänt. Men USAs flygförsvar lyckades då inte alltså få upp något stridsflygplan för att preja det här. Och de har nog alla möjliga ursäkter för det då. Bristande kontakt mellan flygledningen och militären och i den här stilen. Och det här har diskuterats allt efteråt och de har hela tiden ändrat sin historia, de här myndigheterna. Alltså armén, regeringen och så vidare. Det finns många olika versioner. Så det är någonting som Griffin vill att ska utredas mycket närmare. Och sen har vi då det som är kanske det mest otroliga eller liksom otänkbara men som ändå är föremål för seriösa undersökningar, så det är de här tornernas ras. Att hur kunde de rasa nära på som fritt fall, alltså de rasade på några sekunder. Och då hade vi de här två tornerna, World Trade Center 1 och 2, som rammades av stora plan. Och där det uppstod bränder och det har gjorts tekniska utredningar, mycket omfattande till och med senare. Men de har inte anser många då på något övertygande sätt kunna visa varför eller hur det kunde komma sig att de rasade så snabbt, att de kollapsade så totalt och snabbt och symmetriskt. Alltså de följde sina egna fotspår så att säga. Och dessutom har vi då det här tredje tornet som man brukar glömma bort och som den här officiella undersökningskommissionen överhuvudtaget nämnde. Alltså World Trade Center 7 som är en skyskrapa på 47 våningar. Alltså ingen plan krockar med World Trade Center 7. Den rasade några timmar senare. Den rasade först på eftermiddagen. Och det var utrymt. Men man skulle inte ha väntat sig att det ska ramla ner också i sitt eget fotspår. För att skyskrapor där det har brunnit har aldrig tidigare rasat. Utan själva konstruktionen, den här stommen, blir kvar. Också när det har varit brända som har rasat i dygn, som till exempel den här Madrid-skyskrapan. Det här nationella institutet, tekniska institutet som har undersökt det, så det har uppskjutit sin rapport, men det har lovat komma med en definitiv rapport nu i höst. Faktum är att just igår så såg jag för första gången ett svar från NIST, från det här teknologiinstitutet, på den här tesen om kontrollerad sprängning. För det är då närmast det som kommer i tankarna, alltså att vad det, förutom det att att det ramlades av plan, så kan det möjligen ha varit så att där också skulle ha varit sprängladdningar som hjälpte till att få dem att rasa på det sättet som de gjorde.
Och vem hade i så fall lagt i sprängladdningarna?
Ja, alltså det obehagligaste med den tanken är ju det att det leder till något som i USA då kallas MIHOP, alltså Made It Happen on Purpose. Att några kretsar i USA skulle ha bidragit direkt till att utföra de här skräckdåden. Medan en lindrigare, också obehaglig tanke, kallas LIHOP, alltså Let It Happen on Purpose. Att man liksom kände till att terrorister planerar ett sådant dåd, men man beredde sig på att utnyttja det som ett slags krigslist. Alltså för att kunna sätta igång med det som har hänt sen. Alltså kriget mot Afghanistans talibaner och sen kriget i Irak. Och planer på att omforma hela området mellan Nordafrika och Kina enligt strategiska planer i USA.
Det är väl många kommentatorer ganska ense om att Bush-administrationen sökte efter ett svepskäl att börja kriga mot Irak. Att man ville inleda det som nu kallas då kriget mot terrorismen mycket gärna. Men måste man nödvändigtvis då misstänka att det fanns något sånt här fult spel, någon slags dold sanning eller någon slags konspiration bakom det hela? Behöver man den här konspirationen?
No, egentligen tycker jag att det där är en bra synpunkt. Att man kan kanske säga så att det kanske egentligen inte ens behövs. Jag talar med amerikaner också som har haft den här åsikten och som har en väldigt negativ inställning till den nuvarande Bush-administrationen och vad som har hänt efteråt. Men till exempel före detta miljöministern i Storbritannien säger att kriget mot terrorismen är bedrägeri. Att det är bogus, och han menar också att den inte stämmer, den här officiella historien, som också egentligen är en konspirationsteori. Alltså där har vi då 19 som man säger arabiska islamistiska fanatiker som har haft en sammansvärjning och håller på i åratal och planera ett fruktansvärt död. Kanske de har gjort det, men det är ju verkligen också en sammansvärjning, en konspiration.
Själva slutresultatet då, den här USAs krig mot terrorismen, hur ser du på det?
Ja, alltså oberoende nu av vad sanningen om det som egentligen hände den 11 september 2001, så tycker jag att vårt mänsklighetens enda hopp är att vi kommer ur det här kriget mot terrorismen, för det är alldeles förskräckligt. Det är ett hopplöst krig. Det går inte att definiera terrorismen på det viset, och det är ingen fiende som det går att vinna över med ett krig så som man uppfattar krig. Motståndaren är för diffus. Det är ett krig som bara för närvarande tycker jag gynnar USAs stormakts, inte längre stormaktsambitioner, för USA är ju stormakten par excellence. I slutändan så ser, tror jag, USAs nuvarande regering en situation där världen, hela världen omformas enligt USAs önskemål. Att det är liksom en väg till en världsregering, så att säga. Men jag tror inte att den är framkomlig den vägen.
Det sa Mikael Böök, Pärnåbo. Markus Österlund är USA-forskare och ministerspecialmedarbetare inom SFP. Han kommenterar så här.
Jag tycker att det är rätt så självklart att konspirationsteorier, jag kan säga från första början, är att de är falska. Men det betyder inte att de inte ska vara intressanta. Vi kan göra en jämförelse här med någonting annat som hände i USA, så det är mordet på John F. Kennedy. Och där finns för tillfälle cirka 2500 olika teorier, konspirationsteorier om hur John F. Kennedy dödades. Och det som är intressant när man pratar om konspirationsteorier, så jag tycker man ska ta dem faktiskt på allvar. Inte för att de ska vara sanna, utan för att de på något sätt, tror jag, så fyller de ett socialt behov. Och speciellt nu i 11 september så fyller de ett socialt behov i vissa muslimländer där de då förekommer väldigt mycket, de här konspirationsteorierna. Att det är ett sätt för dem att förklara världen. Det är ett sätt för dem att förklara att det här har absolut ingenting med oss att göra. Utan det är istället att det är USA själv som ligger bakom det. Att det, jag skulle nog säga att det är mer en livsåskådning och som har, kan man nästan säga, religiösa tecken.
Hur är det i Finland och vilka behov tror du att de här konspirationsteorierna fyller här? Vill vi också distansiera oss från den stora undervärlden?
Rent ut sagt så är jag helt övertygad att de som i Finland pratar om konspirationsteorier är nog mest ute på vänsterkanten. Om man ser vem som har tagit upp det här, så det är personer som på något sätt har från tidigare en negativ inställning till USA. Och man kanske inte kan på samma sätt som som Bush, eller som man kan göra i muslimvärlden, att man förandligar det och pratar om vad som är rätt och vad som är fel och vem som är på Guds sida och vem som är på djävulens sida. Utan man måste då använda sig av en konspirationsteori istället. Men det förvånar mig faktiskt. Jag har varit inne på de här hemsidorna i Finland när man bygger upp alltså hemsidor som helt och hållet kretsar kring konspirationsteorier.
Ja, underförstått i sammanhanget kanske det då att du inte hör till de här vänstersympatisörerna i det här sammanhanget. Du har tidigare uttalat dig mera för USA och försvara ibland den politik USA för.
Jag tycker att mycket av USAs agerande efteråt har varit väldigt klumpigt och till och med felaktigt. Samtidigt så, jo, det stämmer att jag är på USAs sida i den meningen att varje land ska ha rätten att försvara sig själv. Och jag anser också att om man inser att det finns ett hot som i det här fallet verkligen materialiserades i det att World Trade Center, båda byggnaderna, förintades, så visst ska man få reagera. Men sen hur man gör det är en annan sak, och där är jag nog övertygad om att alla tolkningar om att det skulle vara USA och CIA och som skulle söka metoder för att komma åt den olja som finns i Mellanöstern, att man då liksom ska använda det här som ett svepskäl, att man tar livet av 3000 av sina egna medborgare, förstör två byggnader, lyckas indoktrinera 20 stycken som ändå var muslimer som gjorde de här dåren. Det kommer ingen ifrån att det är ett faktum att det var 20 muslimer, så i så fall skulle de måste vara dubbelagenter, att de hade blivit värvade av USA för att göra det här. Så jag menar att det är så hisnande berättelser att jag tycker att nog de som står för de här konspirationsteorierna så borde nog ta och vakna upp och inse att de håller på bara med svammel. Och vi har då det som hände i New York och de andra planen. Vi har det som har hänt i London, de attentat som har varit där. Vi har Madrid, attentaten i Madrid. Vi har det som har hänt tidigare när terroristerna också anföll både i Nairobi, i Kenya och i Tanzania. Att om det här skulle vara en konspirationsteori, så jag är helt alltså fascinerad att inte någonting har läckt ut. Tänk att ingen liksom som finns då inom administrationen i de här länderna, att ingen där, alltså inte ens en sekreterare eller någon som skulle ha någon information, att det inte skulle läcka ut på något sätt. Och det är också det som, om man ser experterna, det här filosofen Karl Popper som har pratat mycket om konspirationsteorier, och han säger också det här samma sak, att det som bevisar att en konspirationsteori är falsk är det att om den skulle vara sann, så då skulle någonting läcka ut.
Det sa Markus Österlund och det var Rickard Husu som intervjuade honom. Heikki Kurttila är säkerhetsingenjör och forskar i industriolyckor vid Säkerhetsteknikcentralen. Han är specialist på sprängningsolyckor. Han har funderat mycket på varför tvillingtornen i World Trade Center rasade som de gjorde. Han tror inte att raset kan bero enbart på att de rammades av flygplan.
Ne tornit on alun perin mitotettu lentokoneen kestäviksi. Väitetään, että tulipalot heikensivät rakenteita niin paljon, että se tornit romahtivat. Todellisuudessa koko torni ei voi heikentyä, joku kerroskin heikentyy.
Tornen var byggd för att hålla flygplanskrascher och likaså för att stå emot orkanvindar. En flygplanskrasch kan inte försvaga tornet så mycket att det rasar symmetriskt i marken med sån hastighet som nu skedde, säger Kurttila. Om det rasar skulle det kunna rasa så småningom och sen stanna upp, då vore det mer trovärdigt. Och så är det den tredje skyskrapan, VTC-7, som rasade oförklarligt utan att ha rammats. Och också den rasade så snabbt som om de nedersta våningarna hade bestått enbart av luft och inte hade gett något motstånd alls, trots att motståndet just där borde ha varit som störst.
Kriitikkojen selitys on räjäyttämällä hallitusti purettu. Monet urakoitsijat on esitellyt näitä samoja videoita, samankaltaisia videoita korkeita rakennuksia romautettu. Se on ihan samannäköinen tapahtuma.
Det här raset, det liknar precis de demonstrationsvideor som finns av kontrollerad rivning av hus genom sprängning, säger Kurttila. Raset börjar nerifrån och allra först sjunker mitten av byggnaden. Men kritikernas kritiker säger på webben att massan av de rasande övervåningarna var så stor att just det förorsakade raset. Och att just det här gjorde det så snabbt. Men Kurttila tror på kontrollerad sprängning av alla tre skyskraporna. Vem skulle då i så fall ha placerat ut så mycket sprängämnen i tre stora skyskrapor? Det vet ingen, säger Kurttila. Kanske i samband med renoveringen något år tidigare. Och kanske satte sprängämnen redan in vid bygget för att hindra att tornen faller på andra hus ifall det skulle rasa, till exempel vid en orkan. Och kanske visste de som satt in sprängämnena inte ens om att de gjorde det. Men invänder jag, om nu USAs ledning skulle ligga bakom attentaten som Kurttila tror, varför skulle administrationen vilja ta livet av 3000 egna medborgare?
On olemassa provokaatioiden historia. Nimittäin tämä ei ole ensimmäinen kerta maailmassa, kun joku sotaan pyrkivä maa haluaa provokaatio mielessä tuhota omia kansalaisiaan.
Det finns många exempel på provokation när en stat vill inleda krig, säger Kurttila. Och också många exempel på att stater har låtit sina egna medborgare stryka med. Heikki Kurttila hör till en grupp 11 september-intresserade som består i första hand av akademiskt högt utbildade herrar. Gruppen har uppstått kring en webbsida som Hannu Ylikarjanmaa och hans bror började hålla ungefär ett år efter attentaten den 11 september. Sällskapet började träffas. Kurttila har också träffat 11 september-kritiker från andra länder. Han har bland annat diskuterat med Andreas von Bülow, före detta försvarsminister i Tyskland.
Ja tätä pitäisi tutkia paljon enemmän, mitä sitä on tutkittu. Oikeastaan me kriitikot tehdään sitä työtä, mitä oikeastaan Yhdysvaltain viranomaisten pitäisi tehdä. Rikostutkijoiden ja poliisien pitäisi tehdä.
Det sa alltså Heikki Kurttila, säkerhetsingenjör. Tarja Kronberg är numera ordförande för De gröna och riksdagsledamot här i Finland. Men för 5 år sedan var hon freds- och konfliktforskare i Danmark.
Det finns ju alltid folk som har konspirationsteorier av olika art. Och i och med att jag var ledare för Kopri, Köpenhamns freds- och konfliktforskning, så fick jag ju massa såna brev liksom om att det inte var riktigt och att det var en konspiration bakom. Jag har inte satt mig in i, jag har läst om några artiklar om de här konspirationsteorierna och jag var direktör för Kopri just när det hände den 11 september och vi diskuterade efteråt på vårt institut att liksom var där konspiration eller ej. Och jag tror att vi var relativt eniga om att de här konspirationsteorierna inte håller. Men det som är intressant naturligtvis är vad som händer direkt efter. Istället, man hade ju väldigt mycket varningssignar om Al-Qaida i USA och hade diskuterat det. Och under Clintons tid hade det varit väldigt mycket diskussion om just Afghanistan. Men när den 11 september hände så började Bush tala och Rumsfeld speciellt började tala om Saddam Hussein och Irak. Att Irak stod bakom det och att det var Irak. Och det var väldigt, under hösten där när det hade hänt så var det väldigt stark retorik mot Irak. Det var verkligen, Irak var skurken. Istället för att man tog ju aktion mot Afghanistan och Al-Qaida var i Afghanistan. Så det hade varit liksom naturligt att man hade koncentrerat sig om diskussion om Afghanistan. Men plattformen flyttades direkt till Irak och direkt till att man skulle angripa Irak. Så där tror jag att man har letat efter klart en orsak att angripa Irak. Det är klart, det finns konspirationsteorier, men jag tror att det var mer realpolitik. Alltså, Afghanistan var mindre intressant för Bush-regeringen än Irak. Och jag läste under den tiden de rapporter som kom fram i USA som handlade om konsekvenserna. Det var väldigt intressant att se vad man ansåg som konsekvenser av kriget i Irak. Man beräknade hur snabbt skulle oljan komma och hur stor var den här fördröjningen och prisförhöjningen i oljemarknaden på grund av att man skulle, liksom det var en övergångsperiod innan en ny regering skulle komma till stånd i Irak. Så man var bara intresserad av den här oljediskussionen och specialister i USA tittade verkligen på det. Var det 3 månader eller 6 månader? Jag tror att ingen har förutsett det som egentligen hände.
Där tycks du vara ense med Heikki Kurttila och Mikael Björk att det ganska mycket handlar om olja trots allt.
Det handlade om olja och jag tror att man, alltså det var väldigt mycket vikarierande motiv. Alltså nu hade man ju fört en väldigt lång och stor diskussion och utredning, massa utredningar. Vad visste man? Och visste man om det skulle finnas massödeläggelsesvapen? Och jag tror att de har visat att det var klart från början att man inte hade vapen. Och att speciellt Hans Blix och den här undersökningskommittén också visade det. Och Colin Powell, han har ju beklagat att han har ljugit i FN, så på det sättet tror jag att det är liksom en utgångspunkt. Under Clinton hade haft väldigt mycket varningssignaler om Al-Qaida och han hade också vidtagit åtgärder. Men det som hände var egentligen att vi hade ett möte på Kopri, jag tror det var en månad efter, och där sådana fredsforskare liksom tittade på situationen. Det var flera som sa att det kalla kriget kommer igen, men fast i en annan tappning. Att vi får liksom nu en diskussion om terrorismen, det blir den stora fienden. Och det kommer att vara det som mobiliserar resurser för det här kriget. Till exempel till vapenprogram. Jag har speciellt tittat själv i det som kallas för missile defense, det är som missilskjold över USA. Och det var också i den vevan man kunde rekrytera eller få pengar till sådana stora vapenprogram för kontroll i rummet, alltså där man kan kontrollera olika saker på jorden.
Det sa Tarja Kronberg, numera ordförande för De gröna här i Finland. Nils Torvalds, du var YLE-korrespondent i USA den 11 september 2001. Hur ser du på de här konspirationsteorierna? Hur ser du på det som till exempel Mikael Böök verkar övertygad om?
Jag tror att konspirationsteorier egentligen är ohälsosamma för oss. Alldeles mentalt. Därför att det skapar världar som vi inte riktigt behärskar. Konspirationsteorier i Förenta Staterna beror oftast på ett oerhört långt avstånd mellan beslutsfattare och vanliga människor. Det vill säga man fyller det här glappet, det här avståndet i information, så fyller man med mer eller mindre logiska konstruktioner. Men det är så att säga egentligen en påhittad förklaring för att fylla det här glappet. I den meningen tror jag att konspirationsteorier är för oss, det är en varningssignal, men det är något som vi ska akta oss för. Det betyder inte att det inte skulle finnas konspirationer. Ja, men konspirationer finns i politik varje dag. Och Förenta Staternas regering har en ganska sorglig förteckning över konspirationer. Vi kan börja med Tonkinbukten där Lyndon B. Johnson ljög för Förenta Staternas folk och satt igång ett krig. Så det finns ganska motbjudande händelser i historien där man har använt sig av konspirationer som medel. Och det finns en konspiration också i förhållande till Irak. Ingen konspirationsteori, men det finns en konspiration. Aspen Institute är en av de ledande organisationerna för militärforskning i det där i Förenta Staterna. Aspen Institute gjorde en undersökning redan i slutet av 90-talet. Den leddes av en kille som hette Khalil Saad. Han är numera Förenta Staternas ambassadör i Afghanistan, om jag inte kommer fel ihåg. Och där påpekar man en mycket intressant sak. Om en lokal stormakt i oljeområdet lierar sig med en av världens andra stormakter, så uppstår det ett strategiskt ohållbart förhållande i den regionen. Om man översätter det här till normal svenska så betyder det ifall Kina förbinder sig och förenar sig med en diktatorisk herre vid namn Saddam Hussein, så uppstår det i Mellanöstern en situation som är ohållbar för Förenta staterna. Det här är bakgrunden och det här är fakta. Den här boken finns, man kan gå in på Aspens hemsida, den går att beställa, man kan läsa den och man kan kontrollera det här. Det finns mycket indicier som tyder på att den amerikanska ledningen redan långt före den 11 september hade beslutat sig att åtgärda Saddam Hussein på något sätt. Sen kommer det där flygplanet och terrorismdåden mot World Trade Center, det flygplanet som störtar i Pennsylvania, det som kör in i Pentagon. Och därefter så fattar man ett beslut som man länge hemlighåller. Av den orsaken att krigsbeslut hemlighåller man av princip. Jag menar, det är inte någon som går och säger att hej, jag tänker här om 4 dagar eller 4 månader eller 4 år så tänker jag angripa det. Utan man håller det här hemligt.
Marcus Österlund sa att han tror sig se att de som nu tror på konspirationsteorier i Finland befinner sig ganska långt ute på vänsterkanten. Du själv som då före detta långt ute på vänsterkanten, känner du igen någonting här? Ligger det någonting i det eller har han alldeles fel?
Nej, det ligger någonting i det av den orsaken att om vi ser på vänsterns traditioner, det här, vi kan gå tillbaka 100 år eller mer. Så just det sociala underläget gör att man vill se sin motståndare som mera beräknande, mera spelande än vad han eller hon egentligen är. Så det finns, därför finns det en tendens, den finns inte bara på vänsterkanten, om vi går tillbaka i historien, vi behöver igen gå mer än det där än 70 år tillbaka i historien, så ser vi de stora konspirationsteorierna i Tyskland. Det finns konspirationsteorier på höger och vänster, det finns blindhet på mitten.
Här slutar vi granskat. Jag heter Anvi Gardberg, Rickard Husu medverkar som redaktör och vi hörde kommentarer av Nils Torvalds.